Ja, det var något om väckelsesång som inte jag har hört innan, tror jag inte. Och nytt för mig. Ett tag sedan jag predikade kom jag på idag, så att det känns rent av ovant. Nästan nervöst. Jag ska läsa dagens text som då handlar om de vise männen där, som Bengt nämnde. Och det är Matteus evangeliet kapitel 2. När Jesus var född i Betlehem i Judén på kung Herodes tid, då kom vise män från östern till Jerusalem och frågade: var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. När kung Herodes fick höra det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Han samlade folkets alla överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: i Betlehem i Judén, för så är skrivet genom profeten: du Betlehem i Judaland, du är alls inte minst bland judafustar. För från dig ska utgå en furste som ska vara en herde för mitt folk i Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig de vise männen och frågade noga ut dem mer om tiden då stjärnan hade visat sig. Sedan skickade han dem till Betlehem och sa: gå och sök noga efter barnet. När ni har funnit det, meddela mig då, så att också jag kan komma och tillbe det. De lyssnade till kungen och gav sig iväg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem tills den stannade över platsen där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje. De gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner, tillbad honom och öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom: guld, rökelse och myrra. Och sedan de i en dröm hade blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land. Ja, de vise männen som kom ifrån östern red in i Jerusalem vid en tidpunkt då det var ganska turbulent i landet. Det rådde ett politiskt maktspel. Kung Herodes började bli lite äldre och han skulle lämna över tronen. De här vise männen, eller mager som det står i grundtexten, kanske var dåtidens forskare, slags vetenskapsmän som kanske astronomer som forskare i stjärnorna, men också astrologi, som man försökte tyda tecken i stjärnhimlen. De kom säkert från det område där judarna tidigare hade befunnit sig i fångenskap och kanske efterlämnats en del skrifter. Och bland annat står det i Moseböckerna om en stjärna som stiger fram ur Jakob, som ska bli en furste. Hur länge den där stjärnan hade visat sig, eller vad det nu var, man funderar på om det var en supernova som man kallar det. Eller kanske att det var två planeter som korsade varandra som gjorde att det löser lite extra kraftigt. Men hur länge den hade visat sig, det har man väl ingen direkt uppfattning om. Men Herodes lät ju mörda alla barn som var nyfödda upp till 2 år. Så mycket längre kan det ju inte ha varit som de vise männen hade sett den här stjärnan. De gjorde ju ändå lite märkligt rätt koppling. Bibeln varnar för astrologi, men ändå gjorde de rätt koppling. Att när stjärnan visade sig, eller det här fenomenet, så tog man resan till Jerusalem. Kopplade ihop det med att en ny kung skulle födas eller stiga fram. Man började fråga runt där i Jerusalem och det står att Herodes, han blir förskräckt. Och Herodes Det låg ju nära till hans att han blev sån. Det var han ganska ofta. Han var så mån om sin makt och rädd för att förlora den. Så fort han kände ett hot så vaknade han till liv. Kanske han började fundera på om det var en sammansvärjning. Det var någon som hade hittat på någonting. Att det skulle föras en ny kungabarn. Nu när han skulle lämna över tronen till någon av sina söner. Herodes den store, han var runt 60 år nu. Han var sjuk. Han var instabil. Man vet ganska mycket om Herodes, och jag har roat mig med nu under julledigheten och läsa lite historik. Jag tänkte jag skulle plåga er en stund med det. Vem Herodes var och i vilken situation som Jesus föds. Hela historien, hela Jesu liv är fantastiskt, hur det liksom kopplas ihop, hur han till slut dör. Ingenting är en slump. Det är liksom Guds plan att han skulle födas nu. Vem var då Herodes och hur såg det ut? Ja, vid den här tidpunkten så flyter verkligen politisk makt och religion ihop. Och Herodes var ganska fenomenal på att spela sina kort rätt. Men vi börjar med när romarna egentligen gjorde sitt intåg. Ungefär 60 år innan Jesus föddes så är det en fältgeneral som heter Pompejus som tågar in i Jerusalem. De gör sitt intåg, romarna. Och det sägs att Pompejus är en, kanske bara den andra hedningen som går in i det allra heligaste. För judarna var det verkligen att skända templet. Men Pompejus han går in i det allra heligaste. Och det han ser, det är bordet till skådebröden. Så ser han också en sexarmare ljusstaken, minoran. Alltid förklätt med guld. Men han hade förväntat sig se något mer, någon slags avgud eller någonting. Så han tyckte det var inte så mycket. Men står det i historieböckerna att han upplevde det oerhört heligt att komma in. Och han fylldes av respekt, så han lämnar allting som det var och gick därifrån. Vid den här tiden fanns det en rådgivare som hette Antipater i Jerusalem. Och han gjorde många lappkast beroende på vem som hade makten i Israel eller Jerusalem. Antipater, rådgivaren, det var Herodes pappa. Herodes som senare skulle få makten. Nu tävlade Pompejus och Caesar om makten i Rom, och vi vet att Caesar gick segrande ur den där striden och fick makten. Den här Antipater, han hade ju stöttat Pompejus innan, men han svängde om nu. Och nu hjälpte han plötsligt Caesar vid ett tillfälle som gjorde att Caesar gav honom makten över Israel. Han var en prokurator, som det heter. En förvaltare över landet. Nu fick Herodes som vi möter, den store, smaka lite på makten. Han fick vara med på ett hörn och dela makten med sin pappa. Herodes den store som skulle bli starten för en Herodes-dynasti som varade under cirka 100 år. Han kom ju att styra landet, Herodes den store, i nästan 40 år. Och det skulle bli turbulenta och röriga år med många intriger och maktspel och rävspel på olika sätt. Men det sägs att han var intelligent, Herodes. Och han var skicklig. Och han träffar då de här vise männen, står det i hemlighet, för att höra sig för. Och det var typiskt honom att fiffla och lirka och hålla på. Han har fått en ordentlig undervisning i romersk och grekisk och judisk kultur, Herodes. Så han var skicklig på att lirka mellan de olika parterna. Det står också att han såg bra ut. Hur man nu såg ut på den tiden för att se bra ut. Och han hade god fysik, står det, när han var ung. Men han var labil, han var paranoid, han var överkänslig, han var nästintill hysterisk kunde han bli, Herodes. Han var nyckfull och han var maktlysten. Men han kunde spela sina kort väl för att behålla makten. Hans farfar, Herodes farfar, var från Edom. En edomit. Ja, Edom ligger väl i södra Jordanien idag, men det var ett grannland till Israel. Hans farfar konverterade till judendomen, så han var inte någon, ja, vad ska man säga, riktig jude. Och hans mamma var arab, så att i judarnas ögon så hade han inte så högt värde, Herodes. År 44 så mördades Caesar och hans adoptivson tog över, Octavianus som han hette. Han bytte namn till Augustinus, eller Augustus. Och det är om honom vi kan läsa i julevangeliet, att under kejsar Augustus tid så införde han ju det här med skattskrivningarna. Nu fick han makten. Och det ledde till att Herodes nu fick, han blev krönt till kung över Israel. Så nu hade han makten över hela området och i Jerusalem. Men makten var beroende på hans relation till Rom och till kejsar Augustus. Men han var ju skicklig som sagt var, så att han behöll makten. Herodes han hade ett harem, det brukar ju kungarna ha vid den tiden. Men han hade 10 fruar, i vart fall, kanske några till. Men det var en av fruarna han var särskilt kär i, och det var Mariam hette hon. Jag tror Per Lagerqvist har skrivit en bok om deras förhållande. Men det slutade ändå med att han var så misstänksam och orolig för makten så att han lät avrätta den han älskade. Men han kom aldrig riktigt över det här Herodes. Han var fylld av sorg efter detta. Han avrättade även ett par söner till för att få behålla sin makt. Och det säger mycket om vem han var. Men efter det så startade han sitt stora mästerverk som han blivit så känd för. Och det var att bygga upp Jerusalem. Han byggde palats, han byggde citadellen som det heter. Han byggde torn och murar och men framförallt så byggde han ju upp det nya templet. Han rev det gamla templet till judarnas förfäran. Han fick sammankalla prästerna och skriftlärda och säga att håll er bara lugna, jag ska snart bygga upp det igen, det nya templet. Och det gjorde han, efter 2 år så hade han byggt upp i alla fall det allra heligaste, som man ändå kunde liksom förrätta någon slags tjänst inför Gud. Men själva hela templet tog ju lång tid. Det var väl inte ens färdigt under hans tid, utan jag vet inte, 40-50 år kanske det tog. Det här templet var anmärkningsvärt. Det var, han lät frylla väggarna och taket på utsidan. Så det sägs att när solen gick upp där över Oljeberget och sken över templet, så kunde man inte titta mot templet för då var man så bländad av strålglansen. Han ville bli lik Salomo som byggde och så storslaget. Det var liksom hans mål, Herodes. Han lät skola om 1000 präster till att bli byggnadsarbetare som fick bygga på templet. Och han nådde väl toppen av sin karriär när man liksom på något sätt invigde det som ändå var färdigt. Och det sägs att han lät offra 300 oxar. Och det offras ju säkert en massa mängder med lamm och får och så. Man kan ju undra hur det luktade där i Jerusalem egentligen. När man gick i oset. Men efter det här så började tragedierna att avlösa varandra. Och som sagt var han ville behålla makten, så han lät till och med avrätta två av sina söner. Och när han var runt 60 år, ungefär vid den här tiden då när Jesus föds, så blir han allvarligt sjuk. Han är både mentalt så är han inte heller frisk, men kroppsligt så blir han allvarligt sjuk också. Han fick, som det står i historieböckerna, en smärtsam och vidrig förruttnelseprocess i kroppen. Han drabbades av klåda och bölder och på insidan så kändes det som att inälvorna glödde. Han började få sår som inte ville läka, utan det började ruttna och det till och med började komma maskar i såren på honom. Och det sägs att han började svullna upp och han började lukta illa. Herodes den stora, han dör 4 år före Jesu födelse. Det verkar ju konstigt om Jesus föddes när kung Herodes satt på tronen. Men det är ju felräkning. Det var ju en munk som räknade på 500-talet bakåt och hamnade lite fel på 4-5 år. Så att Jesus föddes ju egentligen sådär 4-5 år före Kristus, eller man säger. Nu var det ju efterhand en ståthållare som hade befälet i Jerusalem. Och honom känner vi ju till, bland annat då Pontius Pilatus. Herodes den store fick en son som hette Herodes Antipas. Det är egentligen honom vi möter främst när vi läser i Bibeln. Och Jesus kallar ju honom, tror vi, ett tillfälle för den räven. Och det är väl också han som avrättar då Johannes döparen. Nu ska jag inte plåga er med historia här, utan om vi går tillbaka till de vise männen, så kommer de i det här skedet då in i Jerusalem, och de kanske inte har någon kläm på vad som egentligen händer, det här politiska maktspelet när han ska överlämna tronen till någon av sönerna. Och Herodes får höra det här ryktet. Han är sjuk och instabil och nyckfull. Och det kan man ju ana när man läser i Bibeln också. Han blir misstänksam. Kan det finnas någon annan kung här runt omkring, eller någon som ska ta över och som ska ersätta det han har byggt upp? Det är lite märkligt med att han har ju ett intresse för religionen. Och i någon mån så kan han ha en viss respekt för det som står i skrifterna, eftersom han tillfrågar om skriftlärde och han ändå anammar det här att den nye fursten ska födas i Betlehem. Fast han har ju ingen större respekt för Gud eller för tron i sig. Han tänker inte förlora makten, och det är därför som han låter döda alla gossebarnen i Betlehem. Han, kan man ju säga, han försöker förhindra Guds planer. Hur mycket han är medveten eller tror på det vet vi inte, men ändå försöker han göra det. Men när han gör det så uppfyller han istället profetiorna i Bibeln. Att det skulle höras ett skri, ett ramaskri kring Betlehem. De vise männen hittar ju till slut ett oskyldigt litet barn som knappast utgör något hot för Herodes. Han skulle bli kung, men inte på sådant sätt som som man kanske förväntar sig det. Utan för ett osynligt rike. Som sagt var Herodes är märklig. Han har ett visst intresse för religion. Men han använder det snarast till sin egen fördel. För sin politiska makt. Och det här tycker jag är lite intressant. För att Bibeln. Vi anar att i den yttersta tiden ska det här kulminera, den här mixen mellan politisk makt och religion. När man läser det bland annat i Uppenbarelseboken om han som kallas Antikrist. Då kan vi ana att det kommer finnas ett religiöst inslag, men även en strävan efter politisk makt. Antikrist kommer att säkert utnyttja det religiösa på något sätt. Hur vet vi kanske inte riktigt. Men han kommer stå att förhäva sig. Det kan man ju undra, hur gör man när man förhäver sig över det som kallas Gud och heligt? Kanske det handlar om att man föraktar. Förakta det heliga. Likt Herodes på något sätt kanske. Att göra sig större. Än det som är heligt. Jag tänker ibland på när man hör de amerikanska presidenterna säga God bless America. Hur mycket ligger i det egentligen? För en del president är mer och för andra mindre säkert. Men visst kan de använda religiositeten, om man nu får kalla det så, eller tron, för sin egen makt. Man kan ju fundera på Trump i våra tider, våra dagar. Han lät ju skjuta ner en befälhavare, va? Vad hette han? Soleman eller något. Ja. Inom den här drönarattacken. Idag hörde jag någon som pratade om att syftet kan vara att han vill vinna det kommande valet. Att döda någon annan för att man ska behålla makten. Det låter ju lite snarligt Herodes. Vem gör han det för sitt folk, för världsfreden, eller gör han det för sig själv? Vem är Trump egentligen? Och förhäva sig, det kan man ju fundera lite på. Vi har blivit så vana vid att man förhäver sig, tror jag, så vi reagerar inte så mycket. Jag tror Trump hade haft svårt att komma till makten för 30 år sedan. Då hade man reagerat mycket starkare. Nu var tiden inne att det gick. Nu är tiden inne. Då det går att förhäva sig. Antikrist. Ska ju få efterföljare, står det. Hur blir man en efterföljare till Antikrist? Faller man ner på knä? Nej, det tror jag inte man behöver göra. Hur gör man då? Ja, man kanske delar hans värderingar. Hans budskap. Man bekräftar honom kanske. Många kommer att gå i hans fotspår. Men hur ska man egentligen genomskåda det hela? Ja, Jesus ger oss ett väldigt bra råd. På frukten känner man trädet. Herodes byggde templet. Han satsade mycket ekonomi och pengar. Han offrade oxar. Han hade ganska mycket kunskap om judendomen. Han hade politiska lösningar. På ytan var han ju ganska vettig kanske. Men på frukten känner man trädet. Han saknade rättfärdighet. Han var en ohämmad syndare. Inte syndare som du och jag, vi syndar ju med, men alltså ohämmad. Jag tycker det känns tryggt att stå här bland er. Att få tillhöra en församling. Där vi tillsammans kan få stötta och hjälpa varandra och använda våra olika gåvor. Ibland kan vi bli nördar på vissa områden, men det är härligt att vi var. Att vi tillsammans, om vi nu lever i den här midnattstimmen som syskonbandet sjöng om, kunna få hjälpa varandra och se vilken tid det är vi lever i. Vi behöver inte tjata sönder detta om de yttersta dagarna, men vi behöver ha en vaksamhet, tror jag. Vi kan lära av Bibeln och historien, och kanske rent av Herodes, och ta med oss den erfarenheten in i det som komma skall. Jesus, vi tackar dig att vi får vara här den här eftermiddagen och samlade i ditt namn. Tack för sångerna om en väckelse som vi hoppas ska komma på nytt igen. Och fylla våra stugor och kanske kapell, Herre. Vi tackar dig för att vi får vandra tillsammans med dig, Herre. Vi får stötta varandra och gå vid varandras sida, men också vid din sida, Jesus. Tack för den här stunden, den här dagen, vi får påminna oss om de vise männen och stjärnan som visade vägen. Tack att du ska visa vägen också genom framtiden. Prisar och tackar dig för det. Amen.
Vi ska nu sjunga en sång.